Predikotexten idag är hämtad ifrån Markus evangeliets första kapitel, verserna 12 och 13. Markus, det först skrivna evangeliet, skrivna till den första judekristna församlingen. Enkelt och rakt uttrycker känslor hos Jesus. Inte särskilt teologiskt, inte en massa text. Och det kan vi se just i inledningskapitlet, som det finns ingen födelseberättelse. Det börjar direkt med Johannes döparen, dopet, några verser som vi hade för någon söndag, och sen frestelseberättelsen som är vår text på några rader. Det är så att vi kan ana Petrus bakom Petrus. Eller Markus, som har skrivit ner det här, var mycket nära medarbetare till Petrus. Säkert den främsta källan till Markus. Ifrån Markus 1, vers 12 och 13. Anden drev Jesus ut i öknen. Och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Amen. Dovner sa där nere, vad är det, bara de två verserna? Ja, det är bara de två verserna. Men jag ska säga några nyckelord på de verserna, så får ni se att det räcker rätt långt. Anden driver Jesus ut i öknen. Alltså, Gud själv är med och handlar genom sin ande så att Jesus testas, prövas. En andlig erfarenhet eller upplevelse måste fördjupas, förankras, få rot, få fäste i oss för att den ska bära frukt. Det är oerhört vanligt när vi har andliga starka upplevelser att det onda, vem det är vi återkommer till detta, vill plocka bort det här. Det är inget. Nej, det var inget. Det var nog bara känslor. Eller den som sa det till mig var något annat sånt. Det kommer en massa bortförklaringar, det kommer en massa andra saker. Men Gud vill att det vi upplever tillsammans med honom får fäste. Att det renas. Tron blir som guldet som bränns, hettas upp så att allt slagg försvinner. Så bara det äkta, det rena blir kvar. Anden förde Jesus ut efter den oerhört starka upplevelsen som det måste ha varit för Jesus när han döptes. När Guds röst manifesteras, hela hans gudomlighet uttrycks för dem. Inledningen till hans tjänst. Öknen är ibland i Bibeln ett uttryck för kampen, för där det inte finns någonting. Också faktiskt en plats för stillhet, för uppladdning. Johannes döparen växte upp i öknen. Förberedde sig i 30 år för att vara tjänst en oerhört kort period. Mose fanns ju i öknen och vaktade får när Gud kallade honom. Folket Israel vistades i 40 år i öknen. Och då kommer vi till 40 dagar här. Han var 40 dagar i öknen. Och 40 är ett sånt där tal som, det finns ju mycket tal i Bibeln som har mystik, som har symbolik och som har annat. Just Mose, han var 40 år när han slog ihjäl den egyptiske tjänstemannen. Och sen levde han 40 år ute i öknen och sen kallades han och sen var det 40 år med Israel. 40. Och man var 40 år där ute. Det finns massa 40. Han var 40 dagar uppe på berget förresten, Sinai, innan han fick lagen. Och vi har mer 40. Elia vandrade 40 dagar Vad är symbolen för 40? Ja, det är en tillräckligt lång tid. En lång tid, en tillräcklig tid, en bestämd tid som är tillräcklig. Det finns en liten intressant sak här som jag inte vågar gå i god för vetenskapligt. Men det lär vara så att ungefär 40 dagar är gränsen för när kroppen inte får näring som kroppen börjar ta av sina egna organ. Alltså fastan slår till på allvar. Kroppsligt som man känner det på ett grymt sätt. Jesus sätts på prov. Prövas. Frestas. Pröva och fresta, det är samma ord. Det är grekiska. Finns det inte så hemskt många ställen i Bibeln på det här. Och i Nya Testamentet. För oss är ju pröva har mer positiv klang. Och man brukar ibland säga där att Gud prövar oss för att sätta oss i tjänst. Men det onda frestar oss för att få oss att falla för att synda. Man kan inte göra teologi på det, för det är egentligen samma ord. Men det finns med i det här. Han sattes på prov, Jesus, av Satan. Satan är det hebreiska ordet för det grekiska diabolos. Som ju vi har som standardöversättning djävulen. Men det betyder anklagare, åklagare, splittrare. Ska vi ta lite matematik eller? Vad säger ni om en diameter? Vad gör den? Den går rätt igenom en cirkel, den delar upp, va? Diabolos, det är samma ord. Det som går rätt igenom för att splittra, förstöra, dela upp. Ska jag berätta någonting för er? Ännu mer hemligt. Jag pratade med Säpo-chefen i torsdags. Ja. Fast det var mer än 100, så det var inte bara jag och han och jag, men han sa det att Ryssland, det de vill med alla sina dataintrång och annat, det är för att splittra. Det är precis det de vill göra. Och för Ryssland är det en jätteseger när det poppar upp sådana som Erdogan och Trump och när England, Storbritannien lämnar gemenskapen. Splittra, det finns mycket som splittrar. Det onda, vad är det onda? Hur kom det onda till och hur ser det onda ut? Det är mycket intressant och det är viktigt när man läser Gamla testamentet att man är medveten om att det är en väldigt monoteistisk. Alltså det finns en gud som är utan konkurrens. Därför beskrivs det onda många gånger i Gamla testet om vi läser det som att det är från Gud själv. Det står till exempel i Egypten att en modängel från Gud går runt och plockar folk. Men det är klart att det var det onda. Det var inte från Gud. Men man skriver det är så starkt. Guds helighet, makt, att det finns inget ont som kan utmana det Gamla testamentet. Men alltså vi i Jesu tid och i Nya testamentets tid har man vad man kallar det mer dualistisk, alltså två på något sätt lite mer jämförbara krafter. Det finns ju mytiska förklaringar att djävulen är den fallna ängeln Lucifer som sattes upp mot Gud och sen försöker att använda sin makt för att vinna över andra. I Bibeln betyder Satan, djävulen, en personifierad ond makt som vill bryta ner, förstöra, hindra oss att möta Gud och att tjäna honom. Det är viktigt att ha med att vi lever efter uppenbarelseboken. Vad då menar jag nu då? Jo, jag menar det. I uppenbarelseboken står det att det onda är besegrat. Genom Jesu död och uppståndelse så har Satan kastats ner till jorden. Varför då? Jo, i den gamla testamentliga bilderna finns, till exempel från Jobs bok, att där finns ju åklagaren, anklagaren tillsammans med Gud. Han ingår i hovstaten, de där han anklagar, åklagar Jobb inför Gud. Känner ni igen bilden? Finns faktiskt i Zakaria också på samma sätt att åklagaren gör det. Men alltså att man såg på det som någonting som försöker anklaga, splittra oss och hade tillträde till Gud med det. Men vad säger då uppenbarelseboken? Jo, det onda finns inte där. Onda har inte tillträde till Gud. Med andra ord, Gud har faktiskt besegrat det onda i Jesus. Och också i uppenbarelseboken, Gud sätter en gräns för det ondas handlande. Men han låter det onda få vara för att människan ska vända om till Gud. Så beskriver uppenbarelseboken symboliken. Och så får vi med lite änglar här, lilla gott på slutet, som betjänar honom. Och det var det ju så med änglarna, de betjänade ju Elia också. Och det betyder, i det här betyder det säkert att de serverade honom mat. Änglar sände vi ut som. Ja, det finns lite ord där, man kan ta lite längre. Två saker idag. Varför är det viktigt och varför måste Jesus prövas? Och hur är det med våra prövningar och frestelser? Människosonen kallar Jesus sig. Men det vill han säga att han är av två byggstenar. En gudomlig och en mänsklig. Jesus, sann människa, sann Gud. Kan vi begripa och förstå det? Nej, det är klart att vi inte kan. Och det är väldigt lätt att vi på något sätt, vi kan ju det här, vi vet ju det har gått. Vi vet ju att han klarar av det här, vi vet ju att han gjorde allt det han skulle. Att vi på något sätt inte förstår hur tufft det här var för Jesus. Och vi har ju, alltså den första konflikten i kyrkan, den stora konflikten, den som kallas för gnosticismen, den var ju att man inte kunde acceptera att Jesus var människa. Man ville ha det att han var bara Gud. Idag finns det människor, och väldigt många, det finns många andliga rörelser som ser på Jesus som en fin person. Alltså människa. Vi hade mysiga samtal här i torsdags. Och Lisbeth och Toro och jag, vi hamnade med en som bekände sig till Bahai. Och i deras tro var Jesus en människa som levde på den tiden. Han var för den tiden som en människa. Jo, man trodde på Jesus. Ja, som människa, men inte som Guds son. Människa och son. Och då är det ju så, och det här med inkarnationen, att Gud väljer att bli människa, ta plats på jorden och är som vi, det är en otroligt viktig komponent i kärleken från Gud. Att han har levt som vi, vet vi vilka vi är. Och att Jesus som den ende levde ett helgjutet liv. Han bestod provet, han klarade alla prövningar. Och det gjorde han i mänsklig kraft och förmåga. Det var inte gudomlig kraft. Men han frestades ju, han prövades ju att missbruka sina andliga resurser. När vi läser frestelseberättelsen i Matteus eller Lukas som utföljare, så är det just detta att han utmanas att använda, skapa makt, att kasta sig ner och ta över makt och så vidare. Ni känner igen det. Matteus berättelse är så skriven att för en jude är det så tydligt att Jesus uppfyller det yppersta budet att älska Gud av hela sin personlighet. Älska Gud av all din makt, all din kraft och så vidare. Ett nyckelord för vem Jesus är och vad han gjorde och det som var också inspiration till vår första psalm idag ifrån Filipperbrevet 2. När jag var ung och grön och predikade i början så lade jag alltid in i papper så jag snabbt skulle hitta texten, men jag slarvar lite med det nu, så ni får vänta lite medan jag bläddrar. Romkar Gall F. Filen. Filipperbrevet 2 från vers 5 till och med 11. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte med sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, dödet på kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Jesus finns från tidens början, från universums skapelse. Gud kommer i Jesus till jorden. Han är tjänare, han är människa. Han låter sig dödas. Och Gud uppväcker, tar honom tillbaka till det han en gång var. Idag är ju Jesus gudomlig. Idag har han ju all kraft. Idag har han alla resurser. Idag ska vi ta ut det att Jesus är det. Och han är det för att han frestades, för att han prövades och han bestod provet. I ett av evangelierna, kommer jag ihåg om det är Matteus eller Lukas, så står det att djävulen lämnade, eller Satan lämnade honom och prövade honom inte mer, men det är ju inte sant. För Jesus prövades under hela sin tjänst. Som vi var inne på för ett par söndagar sedan, efter brödundret, när de ville föra honom med makt och bli kung. Eller när Petrus efter första förutsägen säger, nej men inte ska du dö. Han säger, gå bort Satan, säger Jesus. Inte är det till Petrus. Utan det är ju till det onda som försöker fresta pröva honom. Han prövas hela tiden. Och det sista är ju på korset. Är du Guds son? Visa det nu. Kliv ner här nu då. Nu är det så att han kunde inte kliva ner, för han var så långt ner han kunde komma när han var på korset. Men han prövades hela tiden, Jesus. Och han som den enda bestod. Och det är viktigt för oss att det var människan, den enda sanna människan, som gjorde det. Han gjorde det i lydnad till Gud, men det betyder också någonting för oss. Och då kommer jag till min andra punkt idag. Det blir inte tre punkter idag, det är lite fel. Det ska alltid vara tre punkter, men vi kan ju ha tagit den här inledningen som ändå. Ja, vi prövas ju på samma sätt. Gud prövar oss. Jag var inne i det här med att anden för oss. Efter upplevelse annat så är det så. Jag vet inte om du gör så, men en sak som faktiskt är riktigt bra att göra, det är när du har varit med om andliga saker. Att du har en liten bok någonstans där du talar om, där du skriver det som har hänt. Om du skulle göra det idag eller någon gång här i veckan, så tror jag att du skulle upptäcka många saker som du inte har tänkt på, eller som du har glömt, eller som du har tappat bort lite grann. Är det viktigt då med de här erfarenheterna? Ja, jag tror just det. Det här att Gud har gjort någonting med dig, tillsammans med dig, att du upplever något i dig. Det är det som bär dig i tro och i vardag. Det här vill den onda makten plocka bort från oss. Och därför är det viktigt att vi lever med dem. Att vi talar med varandra om våra upplevelser på ett enkelt och sunt sätt. Det är att ge avtryck, som vi har börjat med gudstjänsten nu. Det är ju det här att dela vardagliga erfarenheter för att stärka varandra, för att se att vi är människor som har upplevelser tillsammans med Gud. Positiva, negativa, men där vi lever med Gud i vardag. Om man aldrig upplever några prövningar eller frestelser, då kan man ju fundera, hur är det med en då? Ja, det finns ju två alternativ. Antingen är du helt ren och äkta och allt i guld. Men vad är den andra diket då? Ja, det är ju att du är ofarlig. Det är en onda syn på det, att du är ofarlig. Och det är inte så roligt, eller? Nej. Jag tror att det är så. Det ondas makt. Det vill inte avslöja sig. Det vill inte att vi ska förstå att det är det onda. Splittring, kamp, lidande. Det tillhör vår vardag. Och det tillhör vandringen. Det finns inget löfte. Jo, det finns löfte att vi ska få bönesvararna. Men det finns inte löfte om att vi ska gå en rak väg. Vad sa Jesus för någon söndag sen till, eller förra söndagen, jag vet inte om Janne använde den texten, men efter Jakob och Janne så hade bett att få sitta på hans på varsin sida av honom, så säger han om, ja, är ni beredda att döpas med det dop som jag ska döpas med? Känner ni igen det? Alltså, är ni beredda att dö för er tro? Kamp, lidande, annat, det är men det är ju inte... Den kampen, den lidande, det är ju inte för att vi syndar eller för nederlag, utan det är villkoren att tjäna Gud fullt ut. Ett bibelord som jag tycker är bra, det var ju ett bibel som inte Luther gillade. För Luther gillade ju inte Jakobs brev. Han kallar ju det för en halmepistel. Och i den lutherska bibeln så flyttade man bak Jakobs brev till i slutet på evangeliet. Så man satte det efter Johannesbreven och Petrusbreven. När det egentligen i den ursprungliga bibeln kom efter i brevbrevet. Men det var ju detta med Luther, tro och gärningar och förhållande mellan det. Jakobs brev är ju det enda etiska brevet vi har egentligen. Det som alltså beskriver vårt levnadssätt. Men så här skriver Jakob i sitt första kapitel. Salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda och själv frestar han ingen. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder det död. Låt inte bedra er, mina kära bröder. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan. Från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Vi frestas av våra egna begär. Vår gamla människa. Makt, pengar, njutning är ju de områdena som är de vanliga prövningsutgångspunkterna för ondskan. Och vi har ju otrolig kraft i vårt samhälle där det bygger väldigt mycket på detta. Makt, pengar och njutning. Vi vill inte läsa en tidning för det eller något annat. Men, utan det är ju där, och det syns ju ändå tydligare. Se på tv en vecka. Det är ju det här, det finns hela vägen. Och det är klart att vi drabbas av det. Det följer ju med i vår vardag också. Det är med, som Paulus uttrycker, kampen mellan anden och köttet. Och köttet står då för det självbevarande. Mitt eget, min position, det som är mitt. Skydda, bevara. Och anden för det självutgivande, alltså kärleken, det som är utåt. Och där, vi lever i den här dualiteten då. Vi är splittrade. Men vi ser i Jakobs sätt att beskriva här att det finns, om vi fastnar så händer det någonting. Men ju mer det fastnar, ju värre blir det. Det börjar med en synål och slutar med en silverspik, sa de gamla, eller var det? Skål till och med, och inte bara en nål, nej just det. Nej, och det här är ju sant va. Och för mig, det har jag uttryckt ofta här, men du och jag har ett känsligt instrument som vi är födda med. Och det heter samvetet. Där har alla vi möjlighet att faktiskt lyssna in vad Gud vill med oss. Samveta med Gud. Men Gud vill inte tvinga sig på. När vi gör en första tabbe så manar det lite mer. Det var hemskt dumt det där. Och andra gånger är det lite lättare att göra det dumma. Då blir det mindre och så vidare. Den här stegringen som Jakob beskriver. Och det finns ju i det andra, just när det står om tro som har renats, så är det ju stegring åt andra hållet då. När det att det blir starkare. Men det finns där. Och rätt vad det är. Det kan vara på ett område, det kan vara en grej. När vi inte har tagit till oss det här samvetandet med Gud, då dör den där lilla maningen. Och det är kanske då vi inte märker att vi prövas eller att vi lider nederlag. Det är väldigt individuellt och det är väldigt olika olika tidsperioder. Men den är att vi alltså ständigt i vår dagar måste jobba med oss själva, vilka vi är. Och i den nära relationen, där är vi ju som sämst. När vi umgås i församlingen så försöker vi ändå fall ta på oss lite bättre sidor och inte visa alla våra svagaste sidor. Men vi har det med oss. Och då är det något som är väldigt viktigt i det här. För det är en annan sak. När ondskan vinner segrar, då plockar den bort. Den splittrar, men den ger oss också fördömelse. För det är de två dikerna som finns. Det ena är att jag blir så självisk, så självsäker, så att jag liksom, jag vet väl vad som är bäst. Men det andra är, jag duger inte till någonting. Jag klarar ingenting. Gud vill inte ha mig. Eller hur ska jag kunna bli något i hans rike? Då ska ni få med er ett ord här i slutet på predikan. Vi var inne i Hebreerbrevet förut när Jakob läste. Hebreerbrevet, en bok som vi inte heller så ofta läser och lever med så naturligt, som beskriver den gamla tjänsten i templet och hur den Jesus har blivit. Melkisedek var ju den där prästen som mötte Abraham när han hade varit ute och krigat. Det kom en som han fick lovsjunga, tacka, ge gåvor till. Alltså en präst som bara fanns där. Men det stycke som jag tänker läsa ifrån i brevet 4 nu, vers 4-6, 14-16, så står det Jesus som överste präst. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Om inte det var det mänskliga hos Jesus som prövades, då hade vi inte haft det här. En som har prövats, en som har känt, en som vet precis hur vi som människor har det i vår innersta människa. Det är Jesus. Och det är därför så viktigt att vi har den här texten om att Jesus frestas och prövas. Att han klarade av det. Det är inte en måttstock för oss, men det är en förutsättning för oss att få förlåtelse i våra nederlag. Därför han är den enda som klarar av det. Och därför firar vi gudstjänst. Alltså vi har ju aldrig haft det här lutherska, och det är lite roligt med det, för lutherska kyrkan har ju varit väldigt väldigt tydlig med att påpeka människans synd. Men man vill inte ha Jakobs brev. Men det var det ju nästan när man kom i gamla kyrkliga liturgin. Du arma, fattiga syndare. Liksom direkt när man kom in. Man trycktes ner i skorna så det sjöng om det. Men vad var det också? Jo, det var ju också en möjlighet att få komma till kyrkan och bekänna. För att också ta emot förlåtelse. Vi har det här. I nattvardsliturgin, där vi ber om förlåtelse för att få förlåtelse nåd. Därför kan vi frimodigt komma fram och ta emot gåvorna. Det är ett sätt att manifestera det som Gud har gjort i Jesus Kristus. Jesus var sann människa. Idag är han sann Gud. Fastan behöver vi med de här knepiga texterna för att påminnas om Jesus och hans tjänst. Men vi behöver den också för att förstå oss själva. Våra brister, vad vi behöver, vår dubbelhet. Och för att förstå att Jesus har befriat oss från alla de konsekvenser som finns. Och fastan är förutsättningen för uppståndelsejublet. Det är det som väntar om ett par veckor. Jesus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Tack Jesus för att du prövades och att du bestod provet. Tack för att du vet hur vi har det i vårt innersta. Hjälp oss att frimodigt våga komma till dig med våra nederlag, vår brist på helhet och ta emot förlåtelse och nåd som du vill möta oss med. Amen.